Vi har ganska nyligen renoverat våran kyrka hemma i Odensbacken där vi bor, alltså själva kyrksalen. Och bland annat så har vi fått nya lampkronor i kyrkan. Och de är väldigt speciella, de där lampkronorna. De är väldigt snygga för det första. Men sen är det så här att uppljuset går att variera i olika färger beroende på vilken stämning vi har i församlingen, vill jag på säga. Men jag funderade lite grann över om det fanns någon praktisk funktion med det där. Och till slut så kom jag ju på att det är ju en hjälp för oss som predikanter och som talar. Nämligen att när man börjar så lyser det grönt i 30 minuter. Och sen efter 30 minuter så lyser det gult i 5 minuter. Och då har man liksom chansen att gå in för landning. Och sen efter 35 minuter så lyser det obönhörligen rött. För det är ju så här att ju mindre man har att säga, ju längre tid behöver man ju. Så är det ju. Jag tänkte få dela några tankar utifrån ett ord i Filipperbrevet. Och vår vän Dennis här har redan fört oss in på själva temat, nämligen resan. Jag läser Filipperbrevet 3:12-16. Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet. Men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende ska Gud uppenbara också det för er. Dock, låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till. Och i den här texten så uttrycker ju Paulus det här med att han är på väg. Han säger tydligt att han har inte nått fram, men att han fortsätter sin resa. Och det är själva temat för det jag vill försöka säga. Vi är på resa. Då ska det tryckas fram just de orden har jag för mig. Om det nu fungerar som det ska det här. Vi hamnar där. Det blir bra. Det blir jättebra. För det första som den här texten handlar om, det är egentligen vår attityd, alltså vår inställning till det här med resan och att jaga framåt. Och Paulus attityd är ju väldigt tydlig i den här texten när han säger att jag jagar mot målet. Och jag sträcker mig mot det som ligger framför. Han har alltså en målmedvetenhet. Och är koncentrerad på att han ska framåt mot målet. Och han har också ett tydligare och större fokus på det som ligger framför än det som ligger bakom. Han har säkert lärt av erfarenheter och sånt i det förflutna. Men han säger ändå, jag glömmer det som ligger bakom. Jag lämnar det, för att det kan aldrig, jag kan aldrig få tillbaka det. Det kan aldrig bli liksom ogjort. Det ligger bakom för alltid. Utan jag sträcker mig framåt mot det som ligger framför. Och samtidigt så har han ju den här tonen av ödmjukhet att han fortfarande är på väg. Han har inte nått fram, utan att det är ett stycke kvar. Och det här tror jag är viktigt med vår attityd och vår inställning. Är vi inställda på att gå vidare framåt? Uppleva mer? Göra nya erfarenheter? Finns den här ivern att vara i rörelse framåt? Jag tycker mig märka, jag kan märka det hos mig själv ibland, att det är lätt att man fastnar i det här att någon slags likgiltighet, eller det får vara som det är, det får bli som det blir. Och så är man inte riktigt så där på hugget och vill ta sig vidare och framåt, utan man är liksom lite nöjd så där att det får väl bli som det blir. Men jag tror att vi behöver ta tillbaka den här attityden och den här inställningen i den mån vi har förlorat den. Att ja, men jag ska framåt. Det finns mer att uppleva. Det finns nya upptäckter att göra. Det finns nya upplevelser att göra. Jag får aldrig bli nöjd. Jag måste ha den här attityden av att gå framåt. Det andra är att en resa sker ju i flera etapper och med korta och långa steg. Ibland så behöver man ju ta det första steget. Eller man måste göra det överhuvudtaget. Om man ska komma någonstans så måste man alltid ta det första steget. Och sen kan det vara korta eller långa steg som behövs. Här i början på året i januari så var jag iväg på min längsta resa någonsin. Jag var först till Australien och sen vidare till Malaysia och sen till Thailand innan det var dags att återvända hem. Och Australien, det är ju ungefär så långt bort man kan komma. Nya Zeeland ligger visst lite längre bort, men Australien är ganska långt. Den resan började med att jag gick ut genom ytterdörren och gick 5 minuters promenad till busshållplatsen för att ta bussen in till stan Örebro alltså. Och därifrån var det ytterligare en buss till Arlanda flygplats. Sen var det en flygresa på 6 timmar till Doha i Qatar. Och efter det var det en flygresa på 12 timmar från Doha till Adelaide i Australien. Och därefter en 2 timmars flygning till staden Brisbane. Och sen en 5 minuters promenad från flygplatsterminalen till hotellet. Korta och långa etapper. Och om jag tittar på mitt liv, tittar tillbaka lite grann så, och min resa så här långt, så har jag också sett att det har varit en blandning av korta och långa etapper. Korta steg och långa steg. Ibland har det varit steg där det knappast har synts alls att jag har rört mig ett stycke framåt. Det kan vara någon liten detalj bara. Som gjort någon, kanske någon liten upptäckt i Guds ord, kanske någon liten aha-upplevelse som har gjort att ja, men det gick ett stycke till. Men så har det varit tillfällen när man har tagit stora steg, som till exempel när man upplevde kallelsen att gå in som predikant och pastor. Det var ett ganska stort steg i livet. Eller när man för första gången fick en föreståndartjänst i en församling. Det var ett stort steg. Och så har det varit sån där blandningen va, mellan korta och långa steg. Och det kanske är så att det är dags för någon av er att ta ett steg idag. Kort eller långt, vad vet jag. Det kanske är dags att läsa Bibeln lite mer kanske. Ytterligare något kapitel om dagen. Eller någon kvart om dagen eller sådär. Eller ta ytterligare någon liten tid i bön kanske. Eller kanske gå till kyrkan lite oftare. Eller, ja, men det finns ju små saker som man kan göra som ändå leder ett stycke framåt. Och som kanske inte kostar så mycket egentligen. Men det leder ändå i rätt riktning. Det leder framåt. Sen kan det ju vara så att det behövs ett stort steg ibland också. Birgitta och jag var i USA här i höstas på både lite kombinerat jobb och semester. Och bland annat så tillbringade vi några dagar hos en familj utanför Los Angeles. En man som jag hade träffat tidigare i en konferens. Trevliga, gästvänliga, jättemysiga människor som lät oss bo där i 3 nätter tror jag det var. Och de skjutsade runt oss och visade oss hela området och det var fantastiskt fint. Den här mannen, han äger 2 företag i fastighetsbranschen. Som jag förstår en ganska förmögen och lyckosam person på många sätt. Fantastiskt fint hus, nya bilar och ja, han verkade ha det ganska bra, kunde resa väldigt mycket och hade det bra förspänt. Men sen var vi ute och åkte bara han och jag en dag och då berättade han för mig att jag har börjat fundera lite över mitt liv, sa han. Jag börjar fundera över om jag ska lämna allt det här nu och ägna mer tid åt Guds rike, Guds verk. Han hade väl inte riktigt klart för sig vad han ville eller hur han skulle göra. Men han hade upptäckt att det är dags nu att ändra på livsförhållandena. Jag skulle vilja göra något mer av mitt liv än att bara äga och förvalta och sälja och köpa fastigheter. Jag skulle vilja att min tid fick användas mer i Guds rike och i Guds verk. Ett stort steg skulle det kunna vara. Och kanske att det är någon som behöver ta just det steget. Att bryta upp helt från någonting gammalt och invant och gå in på ett helt nytt område. Det kostar på, jag vet det. Men ibland kan sådana steg vara nödvändiga för att man faktiskt ska hinna kunna gå framåt. För det tredje så har vi hunnit olika långt. Men ingen av oss har kommit fram. Det är faktiskt sant för oss alla som sitter i den här kyrkan idag. Att vi har hunnit lite olika långt men ingen av oss är framme än. Vi har alla ett stycke kvar. Om det nu är långt eller kort. Och här har du den här ödmjuka tonen hos Paulus. När han säger inte som jag redan har gripit eller redan har nått målet. Han är medveten om att resan är inte över än. Och han har ju naturligtvis, när han skriver det här, så har han kommit ett stycke på väg. Han är helgad och överlåten åt Herren. Han har en mogen tro, han har mycket kunskap och han har erfarenhet. Han har varit med om mycket. Han har upplevt mycket av det som Gud kan göra. Och han har väl nått ganska långt ändå på resan. Och ändå så är han medveten om att jag är inte framme än. Och allt kan gå förlorat om jag inte är vaksam fortsättningsvis. Och därför är det viktigt, tror jag, eller vet jag, att vi behåller den här ödmjuka tonen. Gärna vara frimodig och oförfärad, naturligtvis. Men inte vara så frimodig och så självsäker i vår tro att vi glömmer bort att faktiskt vara lite ödmjuka inför det faktum att det är en bit kvar. Och det kan hända mer på vägen som vi inte riktigt har koll på. Och man ska komma ihåg att även den som har den allra högsta andliga framtoningen och den som gärna vill låta andra se hur gudfruktig man är, även den personen har svaghet och misslyckanden i sitt liv. Och det gäller att vakta på sin väg. För det är inte allt det som ligger bakom som räknas. Utan det är det som ligger framför. För det spelar ju ingen roll om jag har varit, som vi säger, en pelare i Guds församling under många, många år. Men jag snubblar och faller på slutet. För det kan ju hända. Därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller, säger Paulus i första Korinthierbrevet. Och för det fjärde och sista då. Den här resan kräver uthållighet. Det fanns en gång i världen en brittisk friidrottare och löpare som hette Eric Henry Liddell. Han föddes 1902 i Kina där hans föräldrar var missionärer. Och han dog 1945 också i Kina. För han återvände dit efter sin friidrottskarriär och fortsatte hjälpa sina föräldrar i missionsarbetet. Intressant kombination, friidrottare och missionär. Det är väl bra. Eric Liddell blev olympisk mästare på 400 meter vid sommarspelen i Paris 1924. Så han var ju inte så dålig löpare. Efter friidrottskarriären så som sagt återvände han till Kina. Och han dog tyvärr väldigt tragiskt i en hjärntumör strax innan slutet av det kinesisk-japanska kriget. 1981 så gjorde man en film som hette Triumfens ögonblick. Och den filmen bygger väldigt mycket på Eric Liddells liv. Och den vann förresten 4 Oscar när den kom. Så den blev en ganska bra film. Och jag tänkte visa ett litet klipp från den här filmen. Som ni såg så i det här loppet blev Eric Liddell knuffad av en konkurrent och ramlar och kommer hopplöst efter. Och egentligen så är det ju omöjligt. Alltså blir man knuffad på det där sättet och ramlar av banan i ett 400 meters lopp så är det nog inte så lätt att liksom vinna loppet. Men han lyckades göra det. Han reste sig och fortsatte loppet och lyckades faktiskt vinna loppet mot alla odds. Han tog ju i för allt vad han var värd naturligtvis, och det märktes ju på slutet att han var lite andfådd. Men han fullföljde loppet och han vann loppet. Han kunde ju liksom ha legat kvar. Det var ju trots inte hans fel. Det var ju faktiskt en andres fel, han som hade knuffat honom. Och det här handlar ju om att trots alla negativa händelser och upplevelser och omständigheter som vi kan råka ut för, ändå resa sig upp och fullfölja loppet. Ibland kan ju du och jag tycka att vi har fantastiskt bra anledningar att ge upp. Ingen skulle kunna skylla oss för att vi gav upp, för vi hade faktiskt en bra anledning till det. Andra har billigt talat knuffat eller satt snara för oss. Vi har blivit behandlade felaktigt, orättvist, och vi tycker att ja, men jag har rätten på min sida. Och det har ju hänt genom åren att även jag har fått knuffar och blivit utsatt för lite krokben. Jag är säkert inte ensam om det. Det har säkert andra upplevt också. Och ibland så har det ju faktiskt gjort lite ont. Det ska ju villigt erkännas. Man har blivit ledsen, man har blivit besviken och man har tyckt att ja, men det här är ju hopplöst. Varför ska jag hålla på med det här för? Men på något sätt genom Guds nåd så har man ändå fått resa sig och fortsatt resan och fortsatt tjänsten. Och jag tycker att det känns mer och mer angeläget att be till Gud. Gud, hjälp mig att aldrig någonsin ge upp. Hjälp mig att fortsätta. Trots att det ibland kan vara lite tufft och att det ibland kan vara lite negativa upplevelser. Och jag tror att det är det här som Herren vill säga till dig idag genom sitt ord också. Att res dig upp och fortsätt. Ni hörde vad en killen sa. Get up, lad. Get up. Res på dig. Ligg inte där och tyck synd om dig själv nu, utan upp med dig och spring vidare. Nu kan det ju naturligtvis vara så att en och annan kan falla och göra sig så illa och bli så skadad att man behöver hjälp att resa sig. Man behöver vård och omsorg, och det ska vi ha stor respekt för, att det finns människor som behöver stöttning och hjälp när man har ramlat, och det kanske vi behöver bli bättre på. Men målet måste ju ändå vara att hjälpa människor upp så att de kan fortsätta resan och komma upp och ta sig i mål. Så här skriver Hebreerbrevets författare: men när det gäller er, ni älskade, är vi övertygade om att det bästa, vad som hör till er frälsning, fastän vi talar på detta sätt. Ty Gud är inte orättvis, så att han glömmer vad ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn genom att nu som tidigare tjäna det heliga. Men vi önskar att var och en av er ska visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet. Så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet. Uthållighet. Attityden. Etapperna, stegen, ödmjukheten och uthålligheten. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Amen. Tack Gud för att du välsignar och håller ditt vakande öga över ditt ord idag. Tack för det som oss man har delat, Herre. Tack för att du i miljön där i Afghanistan kunde möta honom genom ditt ord och få honom in på din väg. Och tack att han genom olika prövningar har bevarat sin tro och får vara med och tjäna dig idag, Herre. Och vi överlämnar honom i fortsättningen i dina händer, Herre. Välsigna honom på hans resa framåt i tjänsten och i uppgiften, Gud. Och hjälp oss alla att hålla ut ända in till slutet. Amen.